Eva Dahlgren, Know You've Been Loved. Ekot nu med Annika Nordin.
Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Anledningen är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals dödsoffer. I söndags så utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila och nu följer den styrande militärjuntan efter. Svensk polis har gjort tillslag mot 15 personer på flera platser i Sverige i samband med en stor internationell operation mot en streamingtjänst på Darknet som distribuerat filmer med sexuella övergrepp på barn. Plattformen har stängts ner i samband med operationen och var en av världens största. Den innehöll 91 000 unika övergreppsfilmer och hade 1,8 miljoner användare. En omfattande mark- och skogsbrand pågår i terrängen i Läggestabacken längs E20 utanför Mariefred och ett körfält är avstängt. Larsa Stevelinde, vakthavande befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund.
Det är en mark- och skogsbrand. Vi har omringat branden nu så att vi kommer åt den från samtliga håll. Någonstans mellan 2000 kvadrat och 2,5 kanske visar sig nu då. Vi kommer också få hjälp från MSB-helikopter så att vi inte får någon vidare spridning på det här. Vi har ungefär 15 personer på plats nu, inklusive ledning som hanterar det. Så att vi har en prognos kanske på en 3 timmar från nu.
Hur påverkar den här branden trafiken?
Ja, vi har ett körfält avstängt då i, vad kallar vi det då, västgående riktning. Men trafiken rullar på för vidare i lugn takt då.
Det säger Larsa Stevelind angående branden som pågår just nu utanför Mariefred. Och reporter här var Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Soligt har det varit idag och kvällen fortsätter med klart väder, men temperaturen sjunker och i natt kan det vara någon enstaka plusgrad, kanske 0 grader på vissa håll. Soligt väder får vi imorgon igen, 16-18 plusgrader och västlig vind. Fram på dagen kan det bli friska vindbyar. Ja, Patrik, du vill också berätta om markbranden som påverkar Stockholmstrafiken också.
Ja, den gör det. Om man åker ut från Stockholm in i angränsande län vid Läggesta. För det ligger väldigt mycket rök över vägen och det står brandbilar i höger körfält. Så det kan vara lite köigt där också. Kan för all del påverka trafiken även i andra riktningen, just med röken i alla fall. Sen är det köet på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning in mot stan. Och det beror på en tidigare olycka. Men det var segt där en stund, så det tar en stund innan den där kön löser upp sig. Samma sak för en annan kö på 276an före Stava Backe ut mot Åkersberga. Där har man bärgat och när det var som värst gick kön ända ner till E18 Norrtäljevägen. Före Farstabron på länsväg 222 Värmdeleden också lite kö. Beroende på en tidigare bärgning. Väldigt mycket köer alltså. Seg trafik den här eftermiddagen. Kollektivt så är det två trubbel. Dels ett växelfel mellan Flemingsberg och Södertälje som kan ställa till det för fjärrtågen till och från Malmö och Göteborg. Plus spårfelet, eller spårbristen snarare, mellan Bro och Bålsta. Det var ju kopparstöld tidigare, så man kör enkelspår mellan Bro och Bålsta. Kan ge förseningar för pendeltåg mot Kungsängen Bålsta och fjärrtåg till och från Västerås.
P4 Stockholm, Sveriges Radio.
Det här är Eliza Doolittle i eftermiddag med mig, Ylva Lilja. Skinny jeans.
I don't mind. on a train, you were leaving, you were leaving. It made me think of what I'd miss. You believe it, you believe it.
Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Ja, Patrik, du som har koll på trafiken, du får berätta det där igen. Det är ju en stor markbrand vid Läggesta.
Ja, det är det verkligen, gränsen mellan Stockholm och Sörmland. Och det väller in rök över vägen. Och det står i riktning mot Strängnäs brandbilar i höger körfält. De kan för all del stå även i vänster. Det är ett par kilometer kö förbi det här stället, mest då i riktning mot Strängnäs, men det är absolut långsam trafik även mot Stockholm. För det syns ju gott och väl att det brinner.
Och Katrin, Karolinska universitetssjukhuset stäms för att ha kränkt en läkare. Det är Läkarförbundet som i arbetsdomstolen kräver sjukhuset på 490 000 kronor i olika skadestånd. Bland annat då för kränkning av föreningsrätten.
Ja, för det handlar om en fackligt aktiv läkare men som fråntog sitt ledningsansvar. För enligt stämningen så var skälet då hans fackliga engagemang som hade väckt irritation. Och i den här stämningen som ju formellt riktas mot regionen så återges bland annat att en chef ska ha sagt att han vill ge läkaren, citat, på käften för hans fackliga arbete.
Ännu en kopparstöld stoppade tågtrafiken i morse.
Ja, pendeltågstrafiken stod ju helt stilla på sträckan Kungsängen-Bålsta och sen har det varit lite halvknackigt resten av dagen. Och det här var ju då för att det inte gick att få ut alla tåg i trafik från depån vid bron. Också fjärrtågen till och från Västerås berördes ju av det här. Och det här är den andra kopparstölden inom loppet av bara en vecka.
Och postkodlotteriet pausar nu all telefonförsäljning. Det är Aftonbladet som rapporterar om det här för de har nu avslöjat att det pågår aggressiva försäljningsmetoder där.
I den här granskningen då så avslöjar man bland annat att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa de här lotterna. Aftonbladet har också pratat med tidigare anställda som berättar om chefer som skriker på anställda tills de får panikattacker. Men det är ingen på Postkodlotteriet som har velat låta sig intervjuas om de här metoderna. Men företagets presschef Liv Sander skriver i ett mejl till tidningen att det som har kommit fram det är fullständigt oacceptabelt.
Och filmstjärnan Val Kilmer har ju gått bort. 65 år gammal blev han. Han gjorde sin debut 1984 i filmen Top Secret. Sen så spelade han Batman. Han porträtterade Jim Morrison i The Doors-filmen.
Ja, många känner nog igen honom som Iceman när han spelade mot Tom Cruise i Top Gun 1986. Men också som rånare i 90-talsfilmen Heat.
Alldeles strax här i eftermiddag i Pfra Stockholm så snackar vi mer om Val Kilmer. Svenska regissören Thomas Alfredsson har nämligen arbetat ihop med den amerikanska filmstjärnan. Nick Kamen har vi här. I promised myself. I promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer. Skådespelaren Val Kilmer är ju död. Han avled igår i sviterna av en lunginflammation, rapporterar New York Times. Och Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl minns Val Kilmer så här.
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe.
Jag ser två gröna ögon och en plutande mun framför mig. Det känns på något sätt som att Val Kilmer nästan alltid var bakåtlutad, svåråtkomlig med något lite galet där bakom. Det är ingen slump att han också fick spela superkarismatiska figurer som Jim Morrison eller Elvis, men det är den där kyliga blicken jag kommer minnas mest.
I'm sorry about Goose.
Han var en filmstjärna med stort F. Hans roll som Iceman i Top Gun är ett bra exempel på hans svala, ibland aggressiva stil. Där blir han en absolut nödvändig kontrast mot Tom Cruise crazy kille. Han var lika kylig men mer nedtonad i sin största filmroll någonsin som Batman i Batman Forever.
Just like my parents. It's happening again.
Så även om han var utbildad vid Juilliard och tog sin talang på djupaste allvar var han inte rädd för de mer publikfriande sammanhangen. Han har beskrivits som otroligt svår att jobba med under delar av karriären. Under den kaotiska inspelningen av The Island of Dr. Moreau fick Kilmer stångas med en annan krånglig skådis, Marlon Brando. Val Kilmer vägrade komma ut ur sin trailer om inte Brando kom ut ur sin först, och Brando vägrade komma ut ur sin om inte Kilmer kom ut ur sin först. För den som annars vill komma riktigt nära Val Kilmer som människa rekommenderas den fina dokumentären Val från 2021. Där tar livet och karriären form genom hans egna hemmafilmer. Den är både rolig men också rörande, framförallt när man får ta in hur strupcancern berövade honom hans röst.
It's a story about my life. That is also not my life.
Val Kilmer blev 65 år gammal.
Kulturnytts Joakim Silverdahl där alltså. Och Val Kilmer jobbade ju länge trots sin sjukdom. En av de sista stora rollerna han hade var i Snömannen, delvis svenskproducerad och regisserad av stockholmaren Thomas Alfredsson, som jag har ringt upp. Hej Thomas!
Hallå där!
Du jobbade ju med Val Kilmer i en av hans sista stora filmer, Snömannen från 2017. Hur minns du honom?
Jag minns att jag fick tag på honom. Då var han liksom lite, hur ska man säga, uträknad för att han hade haft mycket trassel med sin hälsa. Och när jag pratade med rollsättare och sånt här om honom så sa jag, men han jobbar nog inte längre och sådär. Men det verkade ha varit så att han inte fick några jobb för att han skulle ha varit så skruttig då. Så jag fick tag på honom efter ett tag och han visade sig vara jättesugen och motiverad. Men när han kom till Oslo där vi spelade in den här filmen så var ju han väldigt illa däran, och om man hade varit hans rådgivare så skulle man inte ha släppt iväg honom faktiskt, för han var så skruttig. Han har fortfarande, kommer ihåg, öppet sår långt nere vid halsen efter den här operationen, och man kunde knappt höra vad han sa. Men det var en jäkla rolig och galen och kul person med en enorm fighting spirit, och han trots sin skruttiga form så hängde han ju på och fick ju liksom ligga på en säng mellan tagningarna för han var så medtagen. Men han var full av upptåg och hade en väldigt speciell och rolig utstrålning. Jag tyckte jättemycket om honom.
För han hade ju ett rykte om att vara rätt svår att jobba med, som vi nyss hörde, men du upplevde inte alls det.
Ja, men jag tyckte att han var han gjorde lite som han ville, men han var väldigt uppmärksam och lyssnade och argumenterade, även om han argumenterade med märkvärdiga argument. Och någon kväll, så första gången han kom över, så hade vi bestämt möte på hans hotellrum, skulle jag prata lite om vad jag hade tänkt kring den där rollen. Då då somnade han under min, medan jag pratade med honom, somnade han i soffan. Och så jag fick gå fram och väcka honom och säga, du kanske måste vila dig nu här. Så, ja, vi ses på jobbet imorgon. Okay. Och sen kommer jag ihåg, vi höll på att trassla med en scen som var ganska jobbig att göra. Och då är det så här, när man är på filminspelning så har ju hela filmteamet har liksom ljudet i små hörlurar på öronen för att man ska höra vad skådespelarna säger. För de har små sån här myggor som det kallas för, myggmikrofoner. Och precis innan varje tagning så kommer det en hårdrockslåt som låter liksom kanonstarkt in i hörlurarna på allihopa. Och jag fattade inte var det där kom ifrån, för det var så jäkla starkt som alla fick slita av sig hörlurarna. Man tänkte, vad fan är det där? Och det kom varje tagning så kom det här bullret ut. Och då visade sig att det är han som har tagit sin iPhone och mixtrat fram en jättehög hårdrockslåt och riktat den mot sin egen lilla mikrofon för att busa eller jävlas liksom. Så han var full av upptåg och man fick liksom en känsla av att den här mannen kan nog ställa till stor oreda, men han var ju som sagt väldigt försvagad då när vi jobbade tillsammans. Ja, jag tyckte han var toppen.
Ja, visste
och
inte var
en fantastisk skådespelare.
Verkligen, men du visste aldrig riktigt vad du hade honom.
Nej, det visste jag inte.
Låter det som. Du, visste du att Val Kilmers farfars far var svensk?
Ja, det berättade han faktiskt, att han hade svenskt påbrå nu när du säger det. Jag har glömt omständigheterna kring det, men det, han sa det, och han påstod att han hade varit och snurrat lite i Sverige av det skälet. Ja. Mm.
Men när jag då säger filmstjärnan Val Kilmer, vilken är den första filmen du tänker på då?
Det vet jag inte. Det kanske är Batman jag tänker på. Mm. Men sen är det ju, tänker jag nog på Snömannen, för att det var där jag lärde känna honom när du var, så att det kanske är den jag tänker på då. Det inte var en av hans största roller, så var han var jävligt bra.
Väl var för det mesta väldigt bra. Thomas Alfredsson, regissör, stockholmare som har jobbat med Val Kilmer. Tack för att du vill vara med här och minnas filmstjärnan.
Ja, jag minns honom med värme, och det var trevligt att ni hörde av er.
Vad fint. Ha en fin dag.
Ja, tack detsamma. Hej.
Oh,
Kenny Loggins. Hade han leggings på sig? Jag vet faktiskt inte. Danger Zone heter i alla fall låten. Det är filmmusik från Top Gun. Är det här musik som du gillar, Patrik?
I alla fall musik man kommer ihåg.
Ja, bra. Det var diplomatiskt sagt.
Nej, men det är inte dåligt, men det är inte det man sätter på först kanske när man kommer hem.
Okej. Jag undrar så här. Mm. Det är ganska rörigt på sina håll, men vi börjar med tågtrafiken.
Ja, jag har en ganska lång lista med störningar den här eftermiddagen. Tågtrafiken, så är det ett växelfel mellan Flemingsberg och Södertälje som stökar till det för fjärrtåg på väg till och från Malmö och Göteborg. En del av dem blir försenade, andra får faktiskt köra på pendeltågspåren. Men rent allmänt kan man säga att ska man åka fjärrtåg mot västra och södra Sverige lär man kolla med sitt tågbolag hur läget ligger. Och sen är det ju spårfelet eller spårbristen mellan Bro och Bålsta. Där har varit kopparställ tidigare, eller man Bro och Kungsängen snarare, som ger förseningar för pendeltåg och fjärrtåg eftersom de kör enkelspår. Det hoppas man kunna laga till imorgon bitti. Lägg till det branden in till E20, länsgränsen vid Läggesta, där brandkåren står i höger körfält i riktning mot Strängnäs, och det är ganska långa köer. Köer också på 276an ner mot Åkersberga. De bilarna stod tidigare kö upp mot Stavabacke där det fanns ett hinder. Men det är rent allmänt en väldigt köig eftermiddag. Kan sluta med länsväg 282 vid Almunge. Där är vägen avstängd eftersom räddningstjänsten jobbar med en olycka.
Hallå, det här är Farah. Och på fredag är jag programledare för riksfinalen i VIE5. Då ska Sofie Hemskolan 5A från Umeå, Torparskolan 5B från Växjö och Fredrik Hovs slottsskola 5A från Stockholm. Gör upp om vilka som är Sveriges smartaste femteklassare. Vi hörs här på fredag 10.03 i P4. Call on me in my darkest hour. Now when love is all around me, I thank heaven that you found me. If it matters to you, call on me whenever you need me. Don't hold back, I never said it'd be easy. I can feel the wind is blowing, blowing louder than before. But I'll never forget, you should know that I will never forget. Something. You're my California dreaming. You're my everlasting love. Good old days singing hallelujah. I find a way to make them pretty for you. I can feel the wind is changing, changing faster than before. But I'll never forget. You should know that I will never forget.
Vargas och Lagola med Rhodes. 16:30 är klockan. Nyheter här med Katrin.
Och vi börjar i Södertälje där buller från byggarbeten i centrum har lett till många klagomål till kommunen. Hanna driver en frisörsalong i närheten.
Det vibrerar och det skakar och det är störande för att man har haft väldigt mycket huvudvärk och det stör våra kunder väldigt mycket, så ibland kan man inte ens höra vad man säger till varandra.
Sen ett par år tillbaka pågår tre olika byggen i Södertälje centrum. Marenplan, Slussen och ett större hotell. Under senaste månaden har pålningsarbetet vid Maren varit det som folk klagat på mest. Enligt tidsplanen ska pålningsarbetet gå i hamn vecka 16, men kan redan vara klart under nästa vecka.
Det kommer ju låta betydligt mycket mindre med kommunens pålningsarbeten. Alltihop när de är klara så kommer ljudet att gå ner kraftigt för våra arbete.
Sist här Peter Sandell Johansson, byggprojektledare i Södertälje kommun, reporter Jeanette Kador. Karolinska universitetssjukhuset stäms för att ha kränkt en läkare. Det är Läkarförbundet som i arbetsdomstolen kräver sjukhuset på 490 000 kronor i olika skadestånd, bland annat för kränkning av föreningsrätten. Det handlar om en fackligt aktivt läkare som fråntog sitt ledningsansvar, och enligt stämningen så var skälet hans fackliga engagemang som hade väckt irritation. I stämningen som formellt riktas mot Region Stockholm så återges bland annat att en chef ska ha sagt att han vill ge läkaren citat på käften för hans fackliga arbete. En 17-åring har idag dömts till fängelse för ett mord i Bagarmossen förra sommaren då en 16-årig pojke sköts ihjäl. Också en 15-åring döms för medhjälp. Det här mordet bedöms vara en del i en konflikt mellan kriminella grupper i Bagarmossen och Skarpnäck. 17-åringen döms till knappt 9 års fängelse och 15-åringen till sluten ungdomsvård i drygt 2 år. Det får avsluta de lokala nyheterna 16:30.
Tack för det, Katrin. Hilda Westberg finns på SMHI. God eftermiddag.
God eftermiddag. Ja, eftermiddagen här, den fortsätter med mestadels soligt väder. Och ikväll och i natt så är det fortsatt klart och då sjunker också temperaturen ner till omkring 0 grader. Imorgon så blir det återigen en solig dag och då stiger också temperaturen till mellan 16 till 19 grader. Till det så blir det även en västlig vind som fram på dagen får friska vindbyar. Och det var vädret från SMHI.
P4 Stockholm, Sveriges Radio. My heart's on my sleeve, I got taste for your love. It's all that I need, like a gift from above. The agony inside of me makes me wonder, makes me wonder.
Can't hide this feeling. Oh, one day maybe you.
On and on and on, Klara Hammarström. Linda Carlisle, då ska vi höra vad gänget borta hos Kvällspasset ska prata om ikväll. Vi släpper in Christer här.
Marita har sprungit varenda dag de senaste 7 åren. Imponerande 2580 dagar i rad. Hjalmar kom på delad första plats i en semmelätartävling efter att ha tryckt i sig hela 14 stycken på 5 minuter. Och så var det våra lyssnare Tony och Bodil då som gjort otroliga 10 mål var under varsin fotbollsmatch. Det här är några exempel på svenska folkets personliga rekord. Och fler blir det i Kvällspasset när vi drar igång här i P4 om en timme. Kommer du också att tänka på något som du har gjort osedvanligt snabbt, långsamt, lite, länge, mycket eller ofta? Då är du som klippt och skuren för att vara med. Numret är 020 22 10 20. Apropå personliga rekord. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Har du ett personligt rekord så ring. Men vad var det för område, för disciplin? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20.
Patrik, ta oss tillbaka till branden vid länsgränsen.
Den mellan Stockholm och Sörmland, ja, på E20 vid Läggesta. Där brinner det kraftigt i naturen och räddningstjänsten, brandkåren, har ställt upp bilar på E20 i riktning mot Strängnäs. Och det gör att det är en ganska lång kö, ett par kilometer bakom de här brandbilarna. Man får ta sig förbi vänster körfält. Även mot Södertälje så går det hyfsat långsamt och det är mycket rök in över vägen. På länsväg 226, Huddingevägen, efter flaggplan i riktning mot Tumba, där har det läckt ut olja och där är risk att det är halt. Det är en ganska lång kö på E4-E20 Essingleden genom Fredhällstunneln ner mot Tranebergsbron i den riktningen, eftersom polisen står tillsammans med en motorcyklist ner i kurvan. På många ställen runt om så är det trasiga bilar som står och skapar lite småköer, men ingenting som står ute i något körfält på någon stor väg, förutom på E18, den är på att glömma bort, före Brottby mot Stockholm, en ytterligare stillastående bil. Och sen är det tågproblem mellan Stockholm och Södertälje, och det gäller det fjärrtågen till och från Malmö och Göteborg. Det är ett växelfel vid Flemingsberg. Och dessutom enkelspår mellan Bro och Kungsängen. Då blir det förseningar för pendeltåg mot Bålsta Kungsängen och för fjärrtåg till och från Västerås.
Åh, vilken dag. Åh, vilken dag. Vilken underbar, du förklarar en fantastisk dag. Min mamma sa att en gång i livet kommer en alldeles oförklarlig fantastisk dag.
finns en ängel, hon går omkring på jorden. Just nu är hon här i Norden, och vet nog var jag bor. För hon har sett sig och smyger omkring på taken, när ingen annan är vaken. Och vet ni vad jag tror? Hon måste ha sett mig uppifrån, förstått vad jag hamnat i. Bestämde sig för att göra någonting åt min tragedi. Och ända sen jag var liten så hjälpte ingenting. För jag var fast där och ingenting kunde nå mig. Det fanns ingen som kunde få mig att känna någonting. Men alla de nätter som jag vandrats här i min ensamhet försvann i ett trådslag, inget särskilt underligt för det.
Vilken dag med Orup.
P4 dokumentär.
Han är lönnbrännarkungen Storkevan i de trånga gränderna i Gamla stan.
Och då exploderar den här brännvinspannan. Locket flyger iväg och spriten sprutar.
En ligaledare, både älskad och fruktad. I en tid då gängen slogs för att överleva.
Har du inte riktigt kraften eller orken så kan du lika gärna slås ut.
Sök på P4 dokumentär. I appen Sveriges Radio Play.
Musikplats Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av Lale.
En stor applåd för Lale!
En av Sveriges största popstjärnor firar 20 år som artist. Och nu kommer hon till Musikplatsen och gör en exklusiv akustisk konsert i direktsändning.
Musikplats Stockholm.
Hör Lale live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Tack.
Här är Ekot 16:45. Spänd väntan på amerikanske presidentens besked om handelstullar. Folksam storsäljer aktier i elbilstillverkaren Tesla. Europeiskt miljonstöd ska stötta arbetsmarknaden efter Northvolts konkurs. Och pappa döms till livstidsfängelse för hedersrelaterat mord på dotter. I nyheterna i Sveriges Radio P1 och P4. Ja, ikväll väntas USAs president Donald Trump presentera omfattande handelstullar mot omvärlden som ska börja gälla genast. Med direkt nu från San Francisco, radions USA-korrespondent Roger Wilson. Ja, Roger, vad är det vi kan vänta oss ikväll från USA?
Väldigt lite detaljer har hittills läckt ut. Vad vi vet är att det här är det största och kanske mest aggressiva paket av importtullar som Donald Trump hittills har presenterat under den här presidentperioden. Men arbetet med detaljerna ska ha förts långt in på kvällen i Vita huset, så kanske är det så att man inte heller bestämde de allra sista detaljerna förrän ganska sent.
Så kommer det faktiskt att bli några tullar. Det har ju varit en del olika besked på senaste.
Från Trump-administrationen har man sagt att de tullar som presenteras idag ska börja gälla omgående. Så nu är det inte längre tal om planerade höjningar. Signalerna tyder på att det är skarpt läge direkt. Däremot öppnade man samtidigt upp för förhandlingar längre fram. Trump är alltid öppen för en bra förhandling, sa Vita husets presssekreterare Karoline Leavitt igår. Så slutsatsen blir att tullar förväntas införas, men att sista ordet kanske inte är sagt. Det kan bli fråga om förändringar längre fram. Och man spekulerar lite grann i om det ska handla om generella tullar för alla varor som importeras till USA, eller om man kommer ha olika lösningar för olika länder. Men oavsett så kommer troligtvis EU och Sverige att beröras, eftersom man är en viktig handelspartner till USA.
Och hur går då diskussionerna i USA om den här ekonomiska politiken från Trump-administrationen?
Flera experter och även representanter för centralbanken Federal Reserve har gått ut och varit oroliga över vilken effekt de här tullarna kan få på inflationen i USA och vilka effekter en återgång till höga inflationsnivåer kan få för den amerikanska ekonomin i stort. En del konsumenter verkar också förvänta sig prishöjningar, så bilmarknaden har sett en viss uppgång när konsumenter passar på att köpa ny innan den tidigare presenterade 25-procentiga importtullen på bilar och bildelar träder kraft imorgon. Men för Donald Trump så är det dags att leverera nu på ett av sina viktigaste vallöften. Tullar som Trump lovat både ska höja intäkterna till staten men också skydda den inhemska industrin och få företag att på sikt flytta sin produktion till USA.
Säger vår USA-korrespondent Roger Wilson. Försäkringsbolaget Folksam säljer hela sitt miljardinnehav i elbilstillverkaren Tesla. Emily Westholm är chef för ansvarsfullt ägande inom Folksamgruppen.
Vi har försökt på olika sätt att påverka bolagets inställning till fackliga rättigheter. Vi kan inte se att vi har fått till någon typ av förändring, och vi ser inte heller att det är realistiskt framåt att vi kommer få till det. Så därför har det här beslutet fattats.
Tesla har legat i strid med fackförbundet IF Metall sedan 2023 eftersom bolaget vägrar att teckna kollektivavtal med sina anställda. Men konflikten i Sverige är inte det enda fackbråket som får Folksam att dra sig ur, säger Emily Westholm.
Tesla har ju redan sedan tidigare haft konflikter med anställda i andra länder, i USA och i Tyskland, och det pågår ju också fortfarande. Så det här är inte någon unik svensk fråga, utan det rör Tesla i andra länder också.
Folksam har investerat i Tesla sedan 2013. Vid försäljningen var aktierna värda omkring 1,6 miljarder kronor. Men det kunde ha varit mer. Sedan toppen i december har Tesla rasat på börsen och tappat över 40% av sitt värde. Marcus Blomberg är chef för kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksam.
Om man går tillbaka och kollar bara ett halvår i tiden, så är aktiekursen idag högre än den var för ett halvår sedan. Så jämfört med den perioden så har det varit en positiv utveckling. Jämför man med en del av tidpunkterna här för 2-3 månader sedan så är den lägre. Vi har inte de exakta siffrorna över de här 12 åren, men man kan konstatera att det har varit en väldigt bra avkastning och en bra utveckling av värdet under den här perioden.
Reporter var Carl V. Andersson. Det kommer starka reaktioner från Northvolts för detta anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har inte släppts in på sin arbetsplats. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Pite och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
Det var en kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig inte in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått där flera tusen personer står utan jobb finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? De kan göra en ticket till våran helpdesk. Men du måste ju lämna in all utrustning. Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Även vi har sökt konkursförvaltaren Mikael Kubu för en kommentar, men han har inte gått att nå. Johan Brännström på IF Metall säger att det som nu händer är en chock, även om de vetat att det väntat. Men eftersom beskedet har varit att alla ska fortsätta gå till jobbet tills någon säger något annat, så tycker Johan Brännström att de borde ha fått mer än några timmar på sig att avsluta det som varit en stor del av deras liv fram till nu.
Nej, det är så fruktansvärt dåligt hanterat. Så att det här tycker jag att någon måste ställas till svar mot.
Reporter Erika Sundén. Och efter Northvolts konkurs får nu Skellefteå kommun och Region Västerbotten 23 miljoner kronor i stöd av Europeiska socialfonden. Pengarna ska stötta arbetsmarknaden i ett projekt under 3 år. Socialdemokraten Rickard Karstedt är regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Vi har ju varit inne i en snabb positiv förändring. Nu är vi inne i en negativ förändring som går extremt fort. Och då måste vi kunna jobba på alla sätt och vis för att hantera det här. Och då kommer det här projektet väldigt lägligt just nu.
Förutom 23 miljoner från Europeiska socialfonden så satsar Region Västerbotten och Skellefteå kommun också pengar. Så totalt blir det 55 miljoner kronor till projektet som ska pågå i 3 år.
Så att det kommer ju att räcka till att vi kan anställa folk som kan jobba och försöka hjälpa till att folk får nytt jobb. Det är framförallt den snabba omställningen nu.
Fokus i projektet ligger i att stötta näringslivet på kompetensförsörjning och på utbildningsinsatser.
Det är klart, det här handlar ju nu om att hur kan företag hitta rätt kompetens? Hur överbygger vi språkproblematiker? Hur får vi det här att fungera på ett snabbt och effektivt sätt? Språkproblematiken är väl det största hindret.
Reporter var P4 Västerbottens Agneta Johansson. Kommuner ska själva bestämma mer över hur många nyanlända de vill ta emot. Samtidigt ska det skapas en ny modell med etableringsboende i max 3 år. Det är 2 av förslagen i en utredning som lämnas till arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson idag. Idag är kommunerna skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas. Kommunerna ska enligt förslaget få ange ett kommuntal som visar hur många nyanlända de kan ta emot. Samtidigt ska kraven på de nyanlända öka. Idag meddelade Växjö tingsrätt domen i fallet om det hedersrelaterade mordet på en 22-årig kvinna i Lessebo. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, rättens ordförande och domare i målet, berättar hur domstolen resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö. Och då har hon inte uppsåt att döda. och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter var Sofia Dias. Svensk polis har slagit till mot 15 personer i en internationell insats mot en strömningsplattform på så kallade Darknet som distribuerar filmer med sexuella övergrepp mot barn. De 15 misstänks för barnpornografibrott och ska ha köpt övergreppsmaterial med kryptovaluta. Plattformen var en av världens största och innehöll 91 000 filmer. Tysk polis tog initiativet till tillslaget där ett 40-tal länder deltog. Och sajten som nu är stängd hade 1,8 miljoner användare. Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Bakgrunden är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals offer, skriver statliga MRTV. I söndags utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila, och nu följer den styrande militärjuntan efter. Hundratusentals afghaner måste i dagarna lämna Pakistan och kommer deporteras till Afghanistan, ett land i stort behov av humanitärt bistånd.
Afghanska flyktingar i Peshawar i västra Pakistan håller en avslutande fastebön för att sedan kunna fira Eid al-Fitr. Högtiden ska vara en glädjens fest då nära och kära samlas runt god mat och gåvor. Men för många afghaner är det istället en tid av oro över att de snart måste lämna landet. Under de 4 decennier som krig och våld präglat Afghanistan har Pakistan tagit emot miljontals flyktingar därifrån. Vid tider av lugn har de som kunnat återvänt, men många har inget som kan kallas för hem i Afghanistan. I Pakistan finns också många afghaner som väntar på att bli evakuerade till väst för att de bedöms vara särskilt utsatta för repressalier från talibanerna.
People in those categories are forced to return. Obviously, it's an issue for us.
Om människor i den kategorin nu tvingas återvända så är det en fråga som oroar oss, sa FNs flyktingorgans representant i Pakistan, Philippa Chandler, nyligen till Al Jazeera. I dagsläget bor cirka 3 miljoner afghaner i Pakistan, och myndigheterna vill att de alla åker tillbaka i år. För drygt 800 000 av dem går tidsfristen ut nu i dagarna. Myndigheterna är redan igång och griper afghaner, sätter dem i läger och deporterar dem. Regeringen i Islamabad anklagar flyktingarna för att ägna sig åt kriminalitet och för inblandning i terrorattacker. Det tillbakavisas både av talibanregimen i Kabul och av vanliga afghaner. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
USA inför nya sanktioner mot bland annat ryska medborgare. Sanktionerna gäller för 5 personer och 4 organisationer. Det har lagts till på en lista över utpekade, citat, globala terrorister, slutcitat, meddelar det amerikanska finansdepartementet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Vi avslutar nyheterna med en väderprognos. Ikväll och i natt allmänt klart till halvklart väder. Längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. I Norrlands fjälltrakter ökar den västliga vinden. Imorgon får stora delar av landet soligt väder. I norra Norrland passerar en del moln och det blir rejält blåsigt med mycket hårda vindar. Lokalt kan det bli stormbyar. I norra fjälltrakterna mycket hård vind, till på Kalfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Temperatur från i söder 15-20 grader till mellan 0 och 7 grader i norr. Ekoproducent idag var Louise Steinberger.
Stockholmsvädret handlar om att det ikväll är klart väder och sjunkande temperatur. Under natten så kommer vi ner på enstaka plusgrader, lokalt kan det bli under nollan. Imorgon torsdag soligt väder, 16-18 grader varmt, och en västlig vind som fram på dagen kan ha friska vindbyar. Detta enligt SMHI. Tågen har problem, Patrik.
Ja, och fler har de blivit under Ekot, för nu har dykt upp ett växelfel vid Ulriksdal som stökar till det för pendeltågen mellan Stockholm och Arlanda Uppsala i båda riktningarna. Sen tidigare finns ju spårbrist vid Bro, vilket ger förseningar för tåg till och från Västerås, Fjärrtåg, och pendeltåg till och från Kungsängen, Bålsta. Liksom ett växelfel vid Flemingsberg som ger förseningar för tåg, då gäller det Fjärrtåg igen, mellan Stockholm och Malmö och Göteborg i båda riktningarna. Så har vi branden in till E20 vid Läggesta, alltså på länsgränsen mellan Stockholm och Sörmland. Där är det fortsatt en väldigt lång kö i riktning mot Strängnäs. Ett par kilometer lång är den, men i riktning mot Stockholm verkar man kunna köra på i lagstadgad hastighet. Olycksarbete finns på Drottningholmsvägen ner från Fredhällstunneln och vidare mot Tranebergsbron. I den kurvan så jobbar man vidare med en olycka. Det gör man också på länsväg 282 mellan Almunge och Knutby, höjd med Almunge. Och dessutom är det jättehalt på 226 Huddingvägen efter Flaggplan mot Tumba. Det har läckt ut olja där.
P4 Stockholm, Sveriges Radio.
Oh,
Peter Lemarks sång för april. Förra året då fyllde firma Svensk Tenn 100 år. Det här är ju verkligen en institution på Strandvägen som inrett många hem. Och efter 100-årsjubileet förra året så lanseras nu boken Svensk Tenn. Och nu är det verkligen ett helhetsgrepp om hela företaget och grundaren Estrid Eriksson och hennes kreativa arv. Och också jättemycket om samarbetet med arkitekten och formgivaren Josef Frank. Och här för att prata om det är Tommy Bindefeldt. Hej!
Hej!
Senior advisor på Svensk Tenn. Ja. Ja, Estrid Eriksson med elefanterna på rad.
Hennes, ja, verkligen.
Hennes tydligaste signatur. Vad skulle du säga att Estrid Eriksson har för betydelse för oss svenskars identitet?
Ja, men det är ju så fantastiskt att hon skapade någonting som har kommit att bli ett signum för Sverige verkligen och många som köper gåvor och har med sig utomlands och det är liksom svensk stil.
Mm.
Men egentligen så är det ju, hon grundade ju företaget men 10 år efter hon hade grundat det så började hon samarbeta med Josef Frank och han kom ju från Österrike, han lämnade Österrike på grund av antisemitismen och kom till Sverige och med en helt annan estetik och en helt annan stil än vad egentligen var det svenska.
Just det.
Så många som kommer till butiken idag ser ju verkligen att det är ju inte svensk stil egentligen. Det är ju inte den svenska, den estetiken som är mest känd för Sverige.
Men det är inte det svala, liksom,
avskalade,
nej, det är inte
neutrala,
rent trä och vitt och beige.
Nej, verkligen
det kan
inte.
Man inte säga att det är.
Det är fullt av färg och former och någon livfullhet som skapar glädje och som vi behöver så mycket, tycker jag.
Så Estrid Eriksson, grundaren, är ju kanske hennes främsta talang var väl kanske att få upp ögonen för andra formgivare.
Precis, så var det. Sen var hon ju en fantastisk affärskvinna, hon var en fantastisk entreprenör. Hon skapade en del föremål själv också, både i tenn och elefantmönster som du pratade om.
Mm.
Men det hon gjorde var att hitta de här andra formgivarna och samarbeta med dem och låta dem få plats och utrymme och skapa någonting helt unikt.
Var det helt lätt att vara den här tuffa, starka affärskvinnan på 20-talet?
Kan jag tänka mig att inte vara. Jag tror verkligen inte det. Hon kämpade nog ganska hårt. Hon var liksom 30 år när hon startade företaget. Hon var ensamstående. Hon gifte sig väl långt senare. Hon var 50 år när hon gifte sig. Men hon hade en otroligt stark drivkraft i att skapa det här. Och det blev liksom hennes livsverk. Det var verkligen det hon brann för, att skapa den här platsen och det här företaget.
Hur skulle man beskriva hennes filosofi, inredningskatechesen? Vad handlade den om?
Ja, men den handlade väldigt mycket om att man skulle vara tillåtande. Man skulle ta in saker som man själv tyckte om. Att man skulle lita på sitt eget öga. Det man tyckte var vackert, det skulle man ha omkring sig. Man fick blanda. Det låter ju så självklart idag att man fick blanda gammalt och nytt och billigt och dyrt. Men det var på den tiden och i den tiden, ja, som hon levde, så var ju det väldigt revolutionärt, kanske inte, men det var väldigt uppseendeväckande det hon gjorde.
Varför var det?
Ja, men i den tiden, om vi tänker 20-30-talets Sverige, det var världsutställning här i Stockholm 1930. Den stod ju för hela den här funkisen och det sparsmakade och det modernistiska Sverige. Och sen så visar då Svenskt Tenn upp det här. Josef Frank som kom med de här runda formerna, med mönstren, med färgerna, med textilier. Han stod emot hela modernismen. Samtidigt som han var modernist på ett sätt.
Just
men han adderade någonting humanistiskt till det. Han skapade liksom en plats där man skulle trivas, som skulle vara ombonad, som skulle vara livfull.
Mm, just det, för det var väl mycket också det som Estrid tänkte på eller hade som inredningsfilosofi, det här med att liksom kombinera det som man själv tycker om.
Precis, och lita på att det blir
fram
fint
saker.
Ja, ta fram sakerna och lita på att det blir fint tillsammans, det du själv tycker om.
Just det, göm inte i något skåp, nej, någon souvenir, utan ställ fram det som du tycker om och har köpt någonstans.
Precis.